Journalisten och programledaren, en efterlängtad gäst, Camilla Kvarthoft, välkommen hit.
Tack så mycket.
Man känner igen dig från tv såklart, som den lite strikta, smarta kvinnan som intervjuar alla partiledare. Vi ska komma in på det, men först så vill jag höra om din uppväxt.
Min syster brukar säga så här: tänk om de visste hur du är på riktigt.
Det är det jag vill veta. Hur är du på riktigt?
Nej, men jag är väl
när du har tagit av dig kostymen.
Nej, jag är väl inte den där strikta, korrekta. Det är jag nog inte. Men jag är uppväxt i Sätra, en förort till Stockholm, röda linjen, i en medelklassmiljö kan man säga, radhus, vi alla kompisar bodde i likadana hus, de var bara lite spegelvända, och en trygg och bra uppväxt. Min mamma var förskollärare och dagmamma. Så vi hade typ 10 tjejer hemma i vårt hus på dagarna efter skolan. Så det var ganska, det var mycket, det var full fart, mycket att göra.
Det var som en arabisk familj, för vi levde på så din mamma jobbade.
Ja, hon fick lån, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Och du har en syster?
En lilla syster, ja.
Och hur är ni jättetajta?
Nej. Vi har varit tajta. Eller vi kanske har blivit mer tajta nu. Vi har liksom, jag har tänkt på det, hon fyller 50 år nu. Vi firade henne i helgen. Och då, liksom, då gick vi igenom allt som har hänt. Och man berättar för barnen och så här. Och man känner sig att... Vi bor liksom i Stockholm båda två, några kilometer från varandra. Men vi umgås allra mest på somrarna i vårt gemensamma sommarhus. Då är vi liksom tajta. Men jag kan nog känna att jag ibland har försummat min lilla syster. Att vi kunde ha umgås mer. Min pappa dog för 1,5 år sedan. Och då var vi ju mycket familjen. Liksom, det har blivit mer nu på senare år. Och när barnen har blivit större också, så här, då hinner man liksom kanske prata lite mer också i telefon. Så här.
Vad gör hon för något?
Hon är miljösamordnare, tror jag titeln är. Alltså hon jobbar med miljöfrågor i Stockholms stad.
När fick du för att du blir journalist? Och när förstod du att gud, jag är intresserad av andra människor?
Det förstod jag nog rätt tidigt. Bland annat så ringde jag faktiskt upp Claes Elfsberg när han var chef på Rapport. Och frågade om jag inte kunde få praoa där. Och det vet jag, min mamma berättade faktiskt det bara för några veckor sedan. Att pappa hade liksom överhört det här samtalet och liksom sagt till henne att nej, det gick ju inte, han kan ju inte säga nej till det där. Så att jag var ganska så här, bestämd vad jag ville göra. Så att jag praoade på Rapport, jag praoade på DN Sydväst, jag lyssnade väldigt mycket på Radio Stockholm när jag gick i gymnasiet, minns jag, och liksom kunde alla programledare och gillade just det här samhällsprogrammet som gick på eftermiddagarna, Stockholm Direkt liksom. Jag kan fortfarande signaturmelodin därifrån och så här. Så att jag...
Och hur låter den?
Den rullar liksom på. Nej, jag kan inte sjunga den.
Den rullar i huvudet. Läste du på Journalisthögskolan?
Nej, för jag kom inte in där. Och det var jobbigt. För att jag gick ut med 4,5 i snitt. Då, och det var ju jättebra, tyckte jag. Men då skulle man ha 5,0. Och det var inga såna här anlagsprover. För att ibland, eller oftast så är det väl det. Men just under den där perioden så var det inte det, vet jag. Så att jag läste istället kulturvetarlinjen på Stockholms universitet. Och hade idéhistoria som huvudämne och läste så här media- och kommunikationsvetenskap. Då. Men innan det här så hade jag ju liksom gått runt också och haft lite skådespelardrömmar. Så att jag hade egentligen så här två olika spår. Då. Men det realistiska och det som jag nog egentligen brann mest för var ändå journalistiken.
Och hur gammal var du när du hamnade på Rapport?
Nej, men på Rapport var ju bara en så här prao då, så det var väl när jag gick, måste ha varit när jag gick redan i högstadiet, tror jag. Sen jobbade jag ihop med Claes, vi sände ju en valvaka här för några år sedan, så då berättade jag det där för honom.
Kommer han ihåg då att du var 15
Nej,
år gammal?
Nej, han kommer inte ihåg det, för jag kommer ihåg att jag var liksom, sen satt på hans kontor och fick liksom det här intyget att jag hade varit där och praoat och så.
Och då växte drömmen fram ännu mer om att där ska jag vara en dag när jag blir äldre. Och när hamnade du där på riktigt sen då?
Nej, men sen så jobbade med studentradion under hela tiden jag pluggade här i Stockholm. Och det gjorde ju jättemånga. Det var verkligen en plantskola. Vi är flera som sen började jobba på Sveriges Radio som jobbade där. Och Christian Lok till exempel, han var ju på Radio Enoch på Handelshögskolan. Och jag och Annika Lantz var på studentradion då på Stockholms universitet. Och sen bevakade vi ju liksom kårpolitikerna, de som bland annat Anna Kinberg Batra då för Moderaterna och Anders Ygeman för studentsossarna. Och så att det var liksom lite som en plantskola där vi liksom övade på våra framtida roller, kan man ju säga.
Ja, vi ses om 10 år på SVT. Det är lite som politikerna. Svårt att komma utifrån. Bara, tjena, tjena, jag skulle bli moderat och gärna statsminister. Mm. Då skulle man nog liksom kastas ut med huvudet för länge sedan. Mm. Så det säger ju alla, ligger med alla, säger jag. Jag pratar med flera som är lite insatta.
Men om journalistiken säger man också så att folk får liksom jobb tack vare att deras föräldrar jobbar inom branschen och sådär. Men så är det ju inte. Och framförallt var det inte så för mig. Och just att jag hade ju liksom inga släktingar eller så som jobbade. Som kunde liksom ge mig någon praoplats. Men det gick ju att ta sig in ändå. Så att det var ju...
Och så är det ju egentligen inte inom politiken heller. Att dens pappa eller Anders Borgs pappa var politiker. Men jag säger bara att de som började med politiken tidigt... Och hade sina föreningar. Och
har ett nätverk.
Har ett liksom. Nätverk. Ja. Och det har ju varit en lifestyle för många av de här politikerna sedan de var unga.
Då jobbade jag på studentradion. Vi hade inte riktigt pluggat klart. Men då var det en kompis där som jobbade där. Som hade fått jobb på Radio Västmanland i Västerås. Och som ringer till mig och säger så här. Kan du komma hit och jobba en vecka på sportlovet? Det är kris. Och gör du det så får du säkert sommarjobb. Så då åkte jag dit. Och då var det till och med så att jag liksom sov i soffan där i deras kök liksom, på stationen. Och fick faktiskt inte ens betalt för den där veckan. Jag tyckte att det var lite jobbigt att påminna om det. Så att jag åkte verkligen dit och liksom visade upp mig och jobbade hårt. Och fick ju sen sommarjobb också. Så då fick jag, det var sommaren 92 så jobbade jag på Radio Västmanland. Och lokalradion är lite kul att jobba på för då får man ju göra allt. Då var jag liksom programledare, jag var nyhetsreporter, jag var så här grattis. Jag hade det där grattisprogrammet, man läste upp sådana grattishälsningar från folk. Och ja, sände direkt utifrån stan och så här. Så att
fick du redigera och klippa också?
Ja, och det var ju på den tiden då det var sådana här rullband. med, alltså verkligen fysiskt. Man kunde klippa bort en harkling eller någon bisats där, hänga runt halsen bandet och så bara, nej, jag klistrar tillbaka den igen och sådär. Så att det var ju väldigt konkret arbete.
Och när blev det lite bättre och finare?
Ja, men sen så gjorde jag min praktik, för då gick jag då kulturvetarlinjen och då hade man en praktik på en 10 veckor. Och då så gjorde jag den på P1, hösten 92 var ju det. Då var det Thomas Nordegren som var chef där, som nu sänder Epstein och Nordegren i P1. Så då var det honom jag ringde upp och frågade om jag inte kunde få komma och praktisera. Och det var ju jättehäftigt. För det är ju liksom, det var ju då, det hette kanalen då, nuvarande Studie 1, samhällsprogram i P1. Och då gjorde jag ju reportage.
I 10 veckors tid?
Ja.
92?
Ja, och sen så skrev jag min C-uppsats som handlade om public service i ett idéhistoriskt perspektiv. Och sen så var jag klar då sommaren efter. Och då jobbade jag på P3, sen har jag jobbat på Radio Stockholm. Och sen har jag jobbat på P1 igen och jobbat där jättelänge.
Fram tills för 10 år sedan.
Ja, precis. För att då var jag med, då blev jag, sen blev jag liksom programledare på P1 på Studio 1. Och sen så var jag med och startade P1 Morgon. Och det var ju, det är liksom någon av de där sakerna som ändå var, jag känner mig lite stolt över. För att det är att göra om i P1s tablå särskilt på morgonen, det var omvälvande för publiken och så här. För att man är liksom sån vanemänniska, det ska låta som det brukar på morgonen. Så. Men vi gjorde ju ett modernt program med gäster på morgonen och nyhetsuppdateringar och så här. Så det var jättekul. Och det jobbade jag med då, var på jobbet 4 på morgonen. Under hela mina de här småbarnsåren när man skulle lämna på dagis och så jobbade jag tidigt på morgonen, kunde gå och hämta tidigt på eftermiddagen. Sov någon timme innan där. Man var ganska groggy.
När träffade du din man mitt i all?
Ja, men det var
mitt
ju,
i allt
ja, men det var rätt tidigt. Det var liksom precis när jag började jobba på... Han är från Västerås, så det var faktiskt då när jag fick mitt det där sommarjobbet i Västerås.
Jaha, ja. Visst var så. Det är så här klick på jobbet.
Ja, eller egentligen så sa du faktiskt klick på en sån här öltömmar fest på KTH. Ska jag berätta det här?
Ja, det är ju så roligt.
Ja, men så är det en gemensam kompis då, som jobbade på studentradion där på KTH. Som Anders då sa till, Henrik, nu får du ta och presentera mig för henne. Och då gjorde Henrik det och jag hade ju liksom redan spanat in honom lite grann. Så att,
du hade spanat in Anders?
Ja, Anders ja. Det var en Tarzan som dök upp där. Men jag vet att jag kände mig lite så ohövlig mot han Henrik som presenterade liksom oss för varandra. För att vi liksom, han försvann ju på något sätt. Och sen så umgicks vi hela kvällen där och pratade och dansade.
Under de här 30 åren så har ni fått 2 döttrar och ni har gift er antagligen.
Men det dröjde ju rätt många. Vi levde ju liksom någon sorts, vad säger man, ungkarlsliv då rätt många år. Liksom.
Hur många år då?
Ja, men för vi fick ju, Klara kom ju 2002. Så att det var ju typ, vi hade ju känt varandra i tio år innan vi fick.
Och hur kommer det sig?
Mycket tror jag för att vi satsade på jobb och resa och liksom, ja.
Karriären helt enkelt. Ja. Och hur har det funkat då, familjelivet? Och som du säger, du som är yrkeskvinna som är tvungen att vara på radio 4 på morgonen med 2 små barn. Har det känts att det har knakat i fogarna ibland eller har ni varit väldigt samspelta i 30 års tid?
Klara var ju riktigt skrikig där i början. Oj, oj, oj. Men man glömmer ju sånt där. Men jag hade ju verkligen längtat efter barn när vi väl fick det. Och då hade man ju också som sagt hunnit jobba och göra lite karriär redan. Så jag var rätt liksom lugn i det och kunde njuta. Jag har nog verkligen känt att man har... Det är klart att det har varit jobbigt liksom. Och jag hade också lite ångest över att kommer mitt jobb försvinna? Och liksom, vad händer när man är borta så liksom, och är föräldraledig så länge? Och så här. Men det har ändå gått bra. Och jag har liksom hela tiden, min oja har ju snarare varit så här att, oj vad tiden går fort liksom. Jag vill stoppa tiden, jag vill att de ska vara så där små, liksom utan hår och bebisdoften och liksom sådär. eller när de blir lite äldre, stanna här nu liksom. Vi är inte ens inte långt större, utan
För mig har det varit tvärtom. Jag bara växer upp så jag slipper vakna på nätterna.
Ja, men så brukar vi bara säga också. Det är skönt när de kan ta hand om sig själva. Då kan jag känna nu när mina är liksom 19 och 15 att nu kommer ju liksom, det kommer ju en ny period nu. Då man kommer få liksom, ja, vi måste hitta på saker på helgerna, för barnen vill ju inte vara med oss längre.
Och bebisarna blev dagisbarn och dagisbarnen blev gymnasieelever.
Ja. Och nu ska första ta studenten här.
Fantastiskt. Ja. Är hon stolt över dig, så här, kändis från tv?
De är inte så lätt imponerade. De är liksom väldigt down to earth och har också en väldigt mer sund integritet kanske än vad jag har möjligtvis. Liksom. De är inte alls så där att de är... syns mycket på sociala medier och så här, utan de har sin vänskapskrets och så. Så att det...
Och deras pappa, vad jobbar Anders med?
Han är uppfinnare kan man säga. Och gör så här data program som jobbar med, ja, men det är webb-tv, stora konferenssystem och såna här saker.
Ses ni ofta?
Alltså nu under coronan sitter vi ju hemma och jobbar, så nu ses vi ju till lunch varje dag och sitter i varsitt rum och jobbar.
Och hur känns det då? Att från att inte ses på dagarna till att hänga med varandra?
Ja, men det, jag tycker att det är faktiskt rätt skönt att sitta hemma. Och äldsta tjejen har ju pluggat rätt mycket hemma också. Och så har vi hunden som är jätteförtjust över att vi är hemma. Och vi, ja, men vi kan ju till och med liksom ta någon joggingtur ibland. Eller skidtur har vi gjort här nu när det varit snö och så här.
Bråkar ni aldrig?
Gnäller på en, men Anders är faktiskt väldigt, väldigt tålmodig och väldigt snäll och väldigt lugn och höjer aldrig rösten i stort sett. Så.
Kan du aldrig bli så här, men höj rösten för tusan?
Ja, jo. Nej, men jag är liksom, jag är mycket mer så där otålig och överhuvudtaget ganska... men om det är någon som står liksom för temperamentet där hemma så är det ju jag. Jag kunde bråka rätt mycket med min pappa till exempel. Och fast det var oftast att vi liksom, argumenterade. Eller liksom, det började med i alla fall med någon sorts diskussion. Liksom. Men samtidigt är jag inte långsint. Och det var inte han heller. Så att jag tycker liksom inte att det är obehagligt om man... tycker olika och liksom säger vad man tycker och höjer rösten. Och, så
och det är ju rätt intressant, för att jag menar, du jobbar ju ändå för SVT tänker jag säga. Du jobbar på Sveriges Television och du utmanar ju partiledarna och så vidare. Kan du ibland känna att du ställer för obehagliga frågor eller kör du bara dundrar på? Och är det ibland så att vissa frågor inte får ställas för att de är för känsliga?
Nej, så är det inte. Och jag kan kanske ibland känna att jag kanske gick lite väl hårt fram. Men oftast inte.
Du jobbade ju på radio många år. Ja. Så tycker du att det är roligare att vara i rutan?
Ja, det tycker jag.
Nej, men det är mer live, det är mer skådespeleri, ja, eller hur?
Ja, absolut.
Om vi nu pratar om ditt skådis, det där. Ja.
Men du vet, jag hade jobbat på radion i 17 år. Jag hade gjort massor med utfrågningar och med alla makthavare och sånt där. Och sen P1-morgon haft en stor publik och så. Och sen så sände jag, Veckans brott var ju då jag började med. Efter första programmet på morgonen så får jag ett mejl i mejlboxen från Aftonbladet som skriver så här. Varje vecka så frågar vi en kändis vad han har för medievanor. Och det var rätt roligt att skratta faktiskt rakt ut. Jag kände så här, ja, nu har jag blivit en kändis efter ett tv-program. Nej, men det är klart, det är det roligaste jag gjort.
Hur många år gjorde ni Veckans brott?
Från hösten 2010 till var det våren 2018.
Sen gick ju Leif vidare till fyran. Ja. Och hur kändes det för dig?
Jag valde ju att stanna kvar då på SVT. Och det kände jag att det var rätt beslut.
Men var det sorgligt?
Ja, det var jättesorgligt. Jag gjorde en klippbok då till oss, ja, men till hela redaktionen sen blev det faktiskt. Samlat foton liksom från alla de här åren, med alla reportagen från studiotiden. Alltså det, jag menar, det är väldigt kul att vara i närheten av Leif, för att det händer saker där liksom. Och det, och alla de historier han har, alla han har träffat, allt, all den kunskap han har när det gäller hur politiken och kriminalpolitiken då under, ja, under flera decennier ju faktiskt. Så att det har varit så jäkla kul. Ja.
Vad var det som fick dig att stanna kvar på SVT?
Nej, men det var, jag är ju lite marinerad i det här public service uppdraget faktiskt. Och sen var det ju så, det var ju faktiskt valår då, så att jag hade, skulle ju få göra partiledarutfrågningar inför riksdagsvalet, jag och Anders Holmberg. Och det var första gången vi skulle göra det. Och det är ju ett hedersuppdrag faktiskt. Och något som jag hade så där, lite drömt om. Så det vill jag göra. Och så kände jag också att men jag är stolt faktiskt över att jobba på public service. Jag tycker det är ett väldigt viktigt och fint uppdrag. Och att det finns liksom mycket ändå liksom, i samhällsjournalistiken där jag jobbar så finns resurserna. Där finns program som Agenda och så som lägger mycket tid på att hinna förbereda och tränga in bakom liksom, försöka blottlägga liksom hur makten agerar, hur maktspelet ser ut och så här. Och det är ju det jag tycker är som roligast.
Kunde du känna någon form av nej, nu har Jenny tagit mitt jobb? Alltså ändå var så här, det var bebis på något sätt.
Ja, men det var, ja, min bebis var det, absolut. Och det var ju liksom lite lustigt att se i tv-rutan när det liksom var verkligen en kopia på Veckans brott. Studion såg nästan likadan ut och Leif satt på sin stol och Jenny stod där jag brukar stå och liksom. Och det var ju redaktionen, flera var ju kvar, det var ju liksom produktionsbolaget fortsatte ju, rullade ju bara på, det var ju jag, redaktören och någonting som liksom inte följde med till fyran då. Så att det är klart att det var speciellt, det var det ju. Men jag kände inte liksom, jag kände inte några hard feelings, det gjorde jag verkligen inte. Däremot så kände vi ju en tävlingsådra liksom. Så att vi blev ju jättetaggade att liksom tittarmässigt då kriga mot Leifs nya program. Och det klarade vi ju bra. Vi hade ju lika mycket tittare där under den första våren. Och Leif, han recenserade ju programmet och det hamnade på första sidan. Och allt det där var ju ganska roligt liksom. Han gav ju oss uppmärksamhet också.
Har du och Jenny setts efter det?
Nej, men vi höll ju ett tal ihop på Kristallengalan där sen. Och då hade de ju sänt ett halvår eller ett år eller hur det nu var. Och det var ju roligt. Och där vi liksom skojade om det här. Och sen pratade vi om att vi... Och sen har vi träffats faktiskt när Leif haft fest också. Så har vi suttit och pratat. Så att det känns bara bra.
Ni har kramats alla tre. Ja, en grupp
på den på den tiden då man kunde kramas fortfarande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag vet att Skandiamannen, att du inte riktigt tro på att det var han som dödade Olof Palme.
Hur vet du det?
Jag ska vara helt ärlig tala och säga så här. Jag bara satt på den kunskapen. Och Leffe tänkte jag säga, du Leif GV pratat om det här?
Ja, herregud.
För han tror inte det heller.
Nej.
Så det är kanske därifrån du har fått det, tänkte jag säga.
Ja, han påverkar ju mig rätt mycket. Men jag menar, vi har ju bevakat, eller varje år på årsdagen så har ju vi tagit upp det här i Veckans brott. Och vi har vänt och vridit på det här. Och jag tycker fortfarande att det är så otroligt spännande. Det är faktiskt, alltså tidigare så var det liksom då jag köpte kvällstidningen när det stod någonting om Palme på första sidan. Det är liksom ett mysterium fortfarande och det är otroligt sorgligt att det inte är löst och det är väldigt spännande och, någonstans också.
Och varför har de closat hela fallet med att säga att det är Skandiamannen då, om de inte är helt 100% säkra på det?
Ja, som han sa, chefsåklagaren, så sa han att det går inte att komma runt honom, var ju hans förklaring. Men det är ju lite tunt. Alltså det där var ju en stor grej för oss i våras då, när han, just när jag ringde upp då, Christer Petersson, som är chefsåklagaren heter.
Nästan Christer Pettersson.
Ja, det är ju konstigt.
Det är ju inte ödets ironi. Ja. Att det är så.
Och då han säger att han ska ge besked om vem som mördade Olof Palme före midsommar i stort sett. Och då hade ju alla, jag menar, han trissade ju upp förväntningarna enormt. Och det blev ju lite utav ett antiklimax då, när de inte kunde lägga fram någon bevis, utan egentligen bara ringade in deras huvudmisstänkte, men de hade inga bevis, ingenting mer än det som egentligen det har skrivits om i böcker tidigare. Så att,
tror du att det var Christer Pettersson?
Nej, det tror jag inte.
Vad skulle du säga under de här åren med Leif GV som du har känt så här? Nej, men jag kan inte stå för det här svenska samhället, för det borde ju finnas mycket frustration hos dig också, tänker jag, med vissa saker.
Alltså det är ju, nu de senaste åren så har det ju nästan bara handlat om gängkriminaliteten och skjutningarna och så, och det är ju otroligt tröstlöst. Och man ser liksom inget slut riktigt på det. Och där man känner också att polisen inte har alla lösningar, utan att det är ju verkligen det brottsförebyggande arbetet och liksom insatser mycket tidigare som krävs för att det inte, ja, men som rikspolischefen säger, när vi liksom griper någon ung kille så står det 10 nya som kan ta den här killens plats liksom. Så att det känns tröstlöst. Sen kan man ju känna att det är jobbigt också att liksom rädslan sprider sig i samhället, att folk blir otrygga och rädda. För det gör det ju, för det är ju inte, jag menar, det visar också kriminologin att de allra flesta av oss är inte så stor risk att vi ska råka ut för någon kriminalitet. Och det är ju farligare då om du är en ung kille och är ute i svängen på kvällarna och nätterna. Liksom en äldre dam utsätts ju väldigt lite för brott ju. Men det kanske är de som är mest rädda liksom. Så att det där har ju vi pratat rätt mycket om. Och det kan man också fundera på när man jobbar med kriminalprogram liksom. Det är ju inte mer att vi ska skrämma folk och göra dem ännu räddare, så att de begränsar sina liv och inte liksom har den fri... Jag menar, vi blev ju ändå ett fantastiskt rikt och bra land liksom, som är ändå inte så brottsbelastat som många andra delar av världen liksom. Så det där är ju...
Jag hade Patrik Sjöberg här. Han har blivit utsatt för sexuella övergrepp och menar på också att det här med pedofiler, hamnar finkan så kommer de inte ut. Och jag vet att du och jag pratade tidigare om det, att det finns väldigt få polisresurser till det. Vad är det du har fått höra, eller vad är det som...
Nej,
sägs
men det? Det kunde vi ju berätta i höstas i Veckans brott, där polisen själva då har kartlagt hur de arbetar mot, ja, det är både barnpornografibrott och sexuella övergrepp på barn på nätet då. Och den rapporten visade ju att de har lite resurser och att de inte kan ingripa mot alla misstänkta liksom delningar av barnpornografibrott till exempel då. Och det är ju jätteupprörande naturligtvis. Och också liksom lite uppseendeväckande att polisen själva berättar att de ser ju här att de inte har resurser så att det räcker. Och det blev ju ganska bra spin på det där när vi kunde berätta det där. Det är många som blir liksom som jobbar med de frågorna som på något sätt fick det bekräftat att här behövs det mycket mer resurser. Sen förstår man att det är väldigt svårt. Det är liksom på nätet, herregud, hur ska man liksom övervaka det? Hur ska man hitta alla förövare? Men liksom polisen måste ju också där bli skickligare att liksom spana i en annan värld än vad man är van vid. Liksom.
Och så skonas man ju, man får sån här rabatt.
Och det, där, alltså det här är ju en jätteaktuell debatt och där politikerna har lite olika lösningar och kriminologin, liksom forskningen visar ju på att straff kanske inte alltid är det bästa om man ska förebygga brott, liksom, för det är inte så avskräckande. Samtidigt så kan det ju vara då, med ett längre straff så sitter ju personen inne, så då kan den inte begå brott i alla fall. Så att det finns ju liksom verkligen olika argument för vilken roll straffet ska spela och om det ska vara längre eller kortare och så att det är ju.
Men det där säger ju många också. Jag har haft för detta kriminella i podden också. Uh-huh. Som har kommit ur det här nu och jobbar på andra sidan. Och de säger ju det, att förebyggande, det säger ju alla. Det spelar om när jag pratar med Johan Eriksson, med dig, för detta kriminella poliser. Det blir ju svårt när de väl är där, när de är redan inne i det här maskineriet. Uh-huh. Att ta dem ur det på något sätt. Därför måste man börja jobba med dem när de är 8-9 år gamla. Det är mycket lägre ner i åldrarna. Och det kan du ju ändå hålla med om.
Absolut.
Och det borde ju Leif Geve också ha sagt.
Ja, det skulle han säkert skriva på.
Agenda, hur känns det att jobba med Agenda?
Det är att vara i skottgluggen och i hetluften. Men det är väldigt, väldigt roligt. Där gäller det verkligen att vara påläst. Och vi går ju verkligen, alltså det är ju direktsändning. Och det är politiker och nästan alltid så är det ju någon typ av utfrågning. Och vår uppgift är ju liksom att ha ett ifrågasättande, granskande liksom perspektiv på det och försöka hitta där de är inkonsekventa eller liksom plocka upp den kritiken som har riktats mot just det här partiet och de här idéerna och så här. Och då vet man ju också att de har ju ett message track som de kommer vilja få ut. Så att det är ju rätt viktigt att man liksom förbereder sig så att man hinner med sina frågor. För ofta får vi ju rätt mycket kritik också för att vi avbryter. Och det gör jag när jag inte tycker att personen svarar på frågorna. Utan försöker liksom glida undan och glida iväg någon annanstans. Och så här. Så att det är mycket förberedelse liksom. Men politiskt korrekt, det känner jag inte. Utan
det finns inga som helst invändningar mot era frågor?
Nej.
Så du måste inte gå igenom, är de här politiskt korrekta?
Nej, gud nej. Däremot så snarare så tittar vi så här. Ska jag, till exempel att inte använda trigger words som man provocerar kanske i onödan så att personen måste haka upp sig på det där ordet. För då äter de tid och då försvinner den tiden ifrån den här utfrågningen. Så att man måste liksom vara smart hur man ställer frågorna så att det blir tydligt för publiken. Det är det här jag frågar om. Och om personen då inte svarar så har jag liksom bett om publikens mandat att faktiskt avbryta. För att liksom hela ingången är väl så här att mitt uppdrag är att för publikens räkning ställa de här frågorna som kan vara jobbiga, känsliga, viktiga och där folk är upprörda kanske eller oppositionen har kritiserat det här och då tar man upp det liksom. Och då gäller det ju på något sätt att hinna med eftersom det är en utmätt tid. Och hålla dem på spåret liksom. Och och vi kan ju göra så här rollspel innan. Att man liksom testar på sin redaktör. Ställer den frågan. Nej men då kommer det glida iväg åt det där hållet. Så vi brukar prata om att vi tvättar manuset på det sättet. Att ta bort såna här ord. Eller låta liksom inte provocera egentligen onödan. För att man vill liksom få tid för att försöka få svar helt enkelt. Nej, men jag sände Agenda nu bara för några veckor sedan när vi hade en debatt mellan Åkesson och Ygeman. Och det blev ju många som hade synpunkter på de debattörerna. Ja, Ja, det är väl, och det är väl liksom tittare då som själva antingen sympatiserar med SD eller med sossarna kanske. Och så har de synpunkter på hur debattörerna, vad de sa. Och numera så blir det mer och mer vanligt också att om man kanske är missnöjd med vad någon av politikerna säger, så kan man också liksom tycka att det är fel på frågorna från journalisten eller sådär liksom. Så att det, man hamnar alltid i hetluften när man liksom intervjuar politiker idag.
Har du fått mycket kritik?
Just ifrån den, eller om man jämför med de senaste sändningarna, så blev det väldigt mycket reaktioner på den sändningen. Sen blev det ju rätt mycket reaktioner även på vår stora coronaspecialsändning, där vi hade utfrågning av statsministern och Tegnell då ett par veckor innan dess. Så att överhuvudtaget skulle jag säga att det har blivit det mycket mer. I sociala medier så är det hårdare tag liksom, även mot journalister.
Tycker du att Sverige har hanterat coronan bra? Det vill inte jag svara på.
Det kan inte jag svara på. Där, och det är liksom inte, det är ju för att det är min uppgift att vara. Och PK vet jag inte, utan snarare jag är liksom, jag har ju ett uppdrag att granska och vara opartisk liksom. Jag kan inte hålla på och recensera. Däremot så kan jag verkligen ställa en massa kritiska frågor, ifrågasättande frågor till de olika parterna liksom. Men samtidigt jag tänker så här att, nej, jag kan inte säga om corona, det är bara hemskt. Jag är jätteglad idag för min mamma har fått sin första vaccinspruta, och jag vill ju som alla andra att det här ska vara över snart liksom.
Kul att din mamma fick, var hon glad och nöjd?
Ja,
hur gammal är mamma idag?
Hon är 84, fyller 85 nu snart, och hon sa det också, att efter 2 veckor så ska det vara 92% skydd. Det var en nyhet, för det har man inte sagt tidigare. Jag vet inte, men det hade de fått höra på vårdcentralen idag. Så att,
men bor hon på hem eller bor hon hemma?
Nej, hon bor hemma. Så, att hon är...
så nu är hon lite orädd efter första sprutan?
Nej, hon ska ju vänta 2 veckor i alla fall. Så egentligen så är det ju 4 veckor, sen är det spruta 2 och sen är det 2 veckor till, har man sagt. Så att det är 6 veckor liksom efter första sprutan. Men hon sa att redan efter 2 veckor kanske det ändå är lite lugnare. Så.
Har du träffat henne någonting?
Ja, men vi har haft liksom, vi hade ju 50-årskalas för min syster utomhus. Vi har firat julafton utomhus. Vi har haft mycket garden parties på vinter och höst här. Så att jag har varit inne hos henne också med, jag har haft munskydd och så har suttit, vi har suttit långt ifrån varandra och druckit kaffe liksom.
Har du haft corona?
Nej.
Gud vad skönt. Mm. Då är det inte så här skönt, alltså då kan man ju försöka undvika.
Nu känner man att man inte ska snubbla på målsnöret. Så nu är det liksom...
Snubbla för guds skull inte på målsnöret. Däremot så har du ju gått ner 10 kilo vikt. Det tycker alla är jätteintressant att prata om. Berätta, vad har du gjort?
Ja, det var så lustigt. Det är inte så ofta jag hamnar på löpet, nej, men det gjorde jag nu. Jag har gjort någon gång med Leif också, faktiskt. Några gånger.
Camilla ser smalare ut än Leif.
Ja. Men jag har lagt om min kost verkligen. Och det började faktiskt för 1,5 år sedan. Så här har varit en lång process.
Har du börjat träna mer också?
Nej, träna har jag faktiskt gjort rätt mycket hela tiden. Men det var jag och en granne. Som efter sommaren 2019, för somrarna tränar jag väldigt mycket på. Då på landet så har vi liksom jättemånga grannar som är så här tidigare gymägare och så här. Så vi tränar mycket ihop och så. Men sen så äter man ju lika mycket. Så att, det är ju kosten man måste ändra på liksom. Så att jag och min granne, vi började lägga om. Och så vägde vi oss hos varandra varje vecka.
Då var ni 2 personer, ja, som gjorde det ihop.
Och det var ju liksom grejen för att det skulle funka. Så att, och då gick jag ner under hösten där. Och sen så har jag den här hösten gått ner också. Så att jag har liksom fortsatt, fast så det har ju inte gått snabbt liksom.
Och det är då man håller vikten också. Ja. Huvudspåret är ju att äta nyttigare och...
Och det är ju det jag, alltså jag gillar att baka, jag tycker det är kul, eller jag gillar kakor och bullar och glass och chips och så här. Och det där har jag nästan helt skippat.
Så hur känns det då?
Ja, det är ju tråkigt på ett sätt. Men det är lite så att antingen eller. Men jag äter något gott varje vecka liksom. Men jag måste vara lite så här, bestämma mig.
Och hur ser ditt liv ut framöver då?
Ja, hur ser det ut? Vi har ju säsongspremiär här nu på Veckans Brott. Så vi kommer sända 12 program under våren. Och
Agenda, är det lika kul fortfarande?
Ja, det är annorlunda nu. Men nu har vi ju liksom andra experter med Kristoffer, Nadim och Johanna. Och det är ju, alltså vi gör ett annat program nu, mer liksom ett samhälls... där vi gör liksom ett tema för varje program och så här. Men det är roligt, det är roligt. Och sen Agenda och vi har partiledardebatt här i vår. Och...
Kan du känna ibland att du är så här supertrevlig mot partiledarna och sen så går du in i din roll då? Som stygga Camilla. <Skojar. Yeah. laughs> Och sen när det är klart så bara, tja, ska du ta en kaffe?
Nej, man umgås ju inte med dem så alls. Men det är ju klart liksom... Ja, men till exempel innan vi har partiledardebatten där när alla är samlade, det är ju liksom en trevlig ton och det är, man skojar med varandra liksom, absolut. Liksom politiker på den nivån vet ju liksom, alla har sin roll, men det är professionellt tycker jag liksom. Det finns ju inga, det är ju så det ska funka, journalistiken ska fungera så, vi ska vara de som ställer frågorna liksom.
Tycker du själv att du generellt sett har fått mycket kritik?
Nej, jag tycker, alltså vi har ju fått så otroligt mycket värme från publiken under, till exempel, ja, men framförallt under Veckans brottperioden så var det ju, alltså, och det är ju så fortfarande när man liksom, folk kommer fram på trottoaren och så här. Det är liksom den stora upplevelsen. Sen har ju liksom klimatet just på Twitter blivit mycket hårdare och grälsjukt och alltså jag skulle önska att folk skulle vara lite mer nyfikna. Det finns en känsla, eller jag har en känsla av att det är rätt många som bara vill få sina egna åsikter bekräftade och de kanske inte riktigt orkar lyssna på andra perspektiv. Och det, medan det är det jag brinner för. Jag, liksom, en anledning till att jag blev journalist, det är ju för att jag är nyfiken. Och jag vet, alltså det har ju varit fantastiskt under alla de här åren. Man liksom har lärt sig saker, man har fått träffa massor med olika sorts människor. Man har försökt, alltså, försöka förstå drivkrafter bakom. Och så här. Och det är ju liksom vår uppgift tycker jag. Public service verkligen. Liksom att sprida någon sorts kunskap, fördjupad bild, visa på flera perspektiv liksom. Och det tänker jag att det berikar oss. Men där är det inte riktigt idag. Många tror jag verkligen gillar det i och för sig. Så att det är inte så att, men det är de som hörs är liksom en liten del, men den är ganska högljudd just nu.
Hur ser ditt liv ut om 5 år?
Om 5 år, ja, antingen så håller jag på med samma saker som jag gör nu, eller så bor jag i England och barnen pluggar där och jag är lyxhustru där medan Anders jobbar.
Jag bara, ja, why not? Det låter härligt. Vilket du än gör så kommer det bli bra, det känner jag på mig. Tack för att du kom hit, Camilla.
Tackar.
Tack.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.